en podcast från Aftonbladet.
Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Hey! Hej och välkomna. Hej Anna, hej alla.
Tjena Filip.
Vill du fråga hur är läget eller ska jag fråga hur är läget?
Nej, men jag kan ju fråga hur läget är.
Läget är bra.
Var det därför jag skulle fråga, för att läget är bra? Hade du ingenting att berätta? Jag tänkte att nu kommer det någonting.
Nej, men det är ju så här va, att när det här avsnittet kommer ut så är jag i Kanada, i Montreal. I närheten av racingbanan Gilles Villeneuve. För att det spelas en ishockeyturnering där. Med Four Nations. Och jag själv är där för att göra hockeyresan tillsammans med Marcus Leifby. Där vi har liksom tagit vårt största språng hittills. Och än så länge så har jag inte haft någon ledig minut för att jag har sagt att jag ska knalla över till den där racingbanan. Och gå omkring i parken. Jag har berättat för dig förut att jag tänkt att jag vill göra det. Men jag har liksom sneglat på den på kartan. För att bara få liksom strolla omkring där. Pun intended i Kanada.
Spännande. Det är ju en bana som är alltså känd för sin fantastiska både historia och atmosfär. Det är ju en sån som... Jag har själv inte varit där, men jag vet att det är exempelvis Janne Blomqvists absoluta favorit att besöka. Det är många som säger att just Kanada är en riktigt härlig resa, klart värd att göra om man nu vill kolla Formel 1.
Mm. Och det vore ju coolt då. Jag ska komma när jag är klar med Montreal. Vi har ju så mycket att göra. Vi har Montreal och Toronto och Montreal igen på schemat som ska göras. Så när jag är hemma igen sen så ska jag leverera en bättre uppdatering om intryck och allt sånt där. Men i och med att det fortfarande är uppehåll, fast det börjar tisslas och tasslas runt stugor och knutar, så är det ju så att vi är ju lite svältfödda på nyheter fortfarande. Vi skramlar och samlar ihop saker och ting som har hänt. Och då kanske det är så att vi håller på någon nyhet till kommande avsnitt som är dagsfärsk. För vi har ju, förra veckan så snackade vi mycket Hamilton. Jag tänkte att den här veckan ska vi bara snacka om Hamilton igen. Nej, jag skojar. Det blir inte bara Hamilton den här veckan, hörni. Är ni redo för att vi brassar igenom lite olika typer av nyheter på som rör hela F1-griden och inte bara Lewis Hamilton?
Men det låter väl alldeles utmärkt, tycker jag. Alltså, Hamilton är ju en gigantisk snackis, men det finns ju faktiskt andra saker också.
Jag tänkte säga, här har vi kanske ett litet buffébord med något om varje team, men det är ju faktiskt fortfarande så att några team är extremt anonyma och vi har ju samlat och skramlat de senaste veckorna. Så vi börjar då hos Esteban Ocon, tycker jag. För det har dykt upp lite nyheter kring honom om att han hade under säsongen 2024 gjort en seatfitting och för Williams mitt under säsongen utan Alpins vetskap. Och det liksom lyfter ju upp lite tankar på bordet, eller hur Anna?
Ja, men definitivt. Det kanske inte riktigt bara var den där smällen med Pierre Gasly som låg bakom det faktum att han fick lämna teamet.
Och även att han liksom har sneglat på flera team, för att nu blev det ju Haas för honom, men att Williams var där och nosade på honom innan det var klart med Sainz och sådär. Och mid-season, det är ju ändå efter kraschen, och det kan också betyda, tänker jag, att den där kraschen med Gasly i Monaco att den hade så pass stor betydelse att han redan då fattade, okej, okay, det där kanske var droppen som fick bägaren att ringa över. Det är bäst att se sig om efter ett nytt hus. Och att då var och vänsterprassla, snesegla med andra teams redan där och då, tyckte jag var lite intressant. Han hade alltså seat fitting. Kan man förklara det bättre på svenska eller än det engelska ordet seat fitting?
Ja, men se till att sätet passar. Ja, men sätesjustering kanske. Sätesjustering.
Ja, men det är väl att man tar lite mått och sådär, så att om det skulle vara så att du ska köra för oss så vill vi liksom ha en stol färdig. Så blev det ju såklart inte, det vet vi om nu med facit i hand, det blev Science istället. Men när vi ändå är inne på Ocon så blev det ju Haas. Det är Haas med Ocon och Ollie Bearman. Och där har vi något som jag har rubricerat som Haas-kvinnan. De ska finnas och prata om. Som kanske är lite mer av digniteten än att bara säga Haas-kvinnan, för det finns mer att säga om det, va?
Men det gör det. Och det är faktiskt, tycker jag, en väldigt positiv... Jag tycker att det är en otroligt positiv nyhet. Att Haas väljer att satsa på en kvinna, en kvinnlig race-ingenjör istället. För det... men det som är häftigt i det, tycker jag, kanske inte bara är det faktum att hon är kvinna, utan det är att Haas har valt att promota egna talanger. Alltså människor inom teamet som har visat en ambition, målmedvetenhet och som har ett stort intresse för att ta sig vidare istället för att värva någon utifrån. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt för ett team som Haas, som nu går in i ett nytt samarbete med Toyota, som i år för första gången kommer att nå upp till budgettaket. Vi har ju alltid snackat om att team har så svårt att hålla sig under budgettaket. Haas är ett av de teamen som har jobbat åt andra hållet för att ta sig upp till budgettaket. Och i år så måste de liksom tänka till hur de ska använda pengarna, inte för att de inte har pengarna, utan för att de inte ska gå över taket. Och då är det, tycker jag det är en himla intressant, härlig och positiv utveckling som har skett inom det teamet efter det att Günther Steiner lämnade.
Och då ska vi reda ut lite saker. Laura Müller, eller Laura Müller.
Laura Müller skulle jag säga.
Laura Müller. Müller. Hon blir då alltså i Haas, den första kvinnliga race-ingenjören i F1s 75-åriga historia. Och då vill man vad heter hon i Red Bull, tänker ni då som lyssnar kanske? Hanna Schmitz. Vad är hon då? Hon är strateg, eller hur?
Precis, hon är strateg.
Hyllad sådan. För Verstappen och Red Bull ju. Legat bakom många poäng till världsmästaren Max Verstappen. Och då tänker man så här, okej, första kvinnliga race-ingenjören i Haas. Men i Haas, där har vi ju också Ayu Komatsu. Race-ingenjör, vad var han för något? Nej, han var ju stallchef, eller hur?
Han är nuvarande stallchef. Det var han som tog över efter Günther Steiner i fjol när vi ifrågasatte om det verkligen skulle bli så himlans bra där efter Günther. Men det har det ju verkligen, verkligen blivit. Något annat kan vi inte säga.
Och då vill man ju bara bena ut då. Stallchef, race-ingenjör. Bara för att ta upp lite vad ska man säga, andra exempel i andra team då. Då är det Ayu Komatsu som är stallchef. Och då är han ansvarig för hela koncernen och alla liksom delar. Olika arbetsdelar, och det är budget och det är pengar och det är förare och det är marknad och det är hela fadrullan. Men att vara race-ingenjör är något annat ju.
Yes, då jobbar man alltså, man är chef för den föraren och den förarens bil, kan man säga, alltså enkelt förklarat.
Så det finns två race-ingenjörer i varje team?
Ja, och sen finns det chefer över dem då. Det är ju som allt annat, en organisation har ju en massa chefer. Har du aldrig upptäckt det?
Jo, absolut. Jag vill bara att vi ska vara klara och tydliga med vad vi har för roller som vi sitter och pratar om när vi drar på stora trumman med först i F1s historia och sådär. Lite andra exempel på race-ingenjörer i andra teams, bara för att bena ut det då.
Ja, men någon som ett namn som vi har slängt oss med ett par gånger är ju Peter Bonington, som har varit Lewis Hamiltons raceingenjör hos Mercedes i många år. Vi har pratat om Rocky. Det är Roclin som tidigare var Sebastian Vettels raceingenjör och numera är chef för Red Bulls juniorteam eller juniorteam. Enkelt kan man säga att det är ofta de som vi hör kommunicera med förarna på radion under racen när det handlar om depåstopp eller ja, andra typer av nu ska de trycka på, nu ska de vänta trafik eller vad det nu kan vara. Det är deras förlängda arm helt enkelt.
Box, box, stay out, stay out, stay out, stay out. Det är en racingingenjör i Ferrari.
Typ. Alltså nu, nu kommer han väl ha det jobbet med Carlos Sainz i Williams istället, tänker jag. Han brukar vara sin egen racingingenjör.
Ja, men då kommer vi alltså höra Laura Mulla, kommer vi då höra på radion. Som den första kvinnan att ta ton över radion då alltså.
Yes.
Då har vi väl ändå benat ut det. Och som sagt, som du säger, hon är då från egna led, kan man säga så eller?
Ja, det kan man väl göra. Hon har jobbat inom det teamet en bra stund.
Mm. Då har vi snuddat Alpin och Haas och Ocon. Sen har det hänt lite andra grejer. Kimi Antonelli, han har ju kört många tusentals mil i formelbilar. Och nu får han även rulla i en vanlig bil, för han får lagligen köra då han har tagit körkort.
Ja, alltså det känns ju nästan märkligt att man ska behöva annonsera det egentligen. Men ja, han har tagit körkort.
Max Verstappen, av världens snabbaste racingförare, får nu köra bil i rondell och stanna vid rödljus och inte åka mot enkelriktat.
Ja, nej, men det har faktiskt varit så att Max Verstappen körde i Formel 1 innan han tog körkort.
Det blev inte riktigt så för Antonelli, men eller ja, han har kört test och sådär, ja.
Ja, han körde och kraschade på Monza, men då hade han ingen körkort.
Nej, men när han gör sin F1-debut då kommer han i alla fall kunna köra dit i sin egna bil. Lagligt. Eller hur?
Precis.
Det har hänt, och om vi var nosa på Alpin lite där, så har det kommit ganska intressanta uppgifter kring deras nya förare då, som ska ta över efter Esteban Ocon. Franco Colapinto var ju en stor snackis under liksom sena 2024 silly season. Vad ska hända med Colapinto hit? Vad ska hända med Colapinto dit efter hans både goda och dåliga tid i Williams? Men så blev det klart att det blev Jack Doohans som skulle köra för Alpin. Och nu då, nyligen i veckorna, så har det kommit info om att Jack Doohans kontrakt, det sträcker sig tydligen bara över 6 stycken race. Och det spekuleras i att är det så här att Briatore, räven bakom sitt egna öra, har kanske siktet inställt på att plocka in då Colapinto istället? Eller vad är det som händer i Alpin där med det här kontraktet?
Alltså Alpin har ju, det vi vet, och vi börjar den ändan, det vi vet är att Alpin har skrivit kontrakt med Franco Colapinto som reservförare. Colapinto har alltså lämnat Williams, och han sa väl i en kommentar där att möjligheten att nå Formel 1 kändes bättre med Alpin. När det gäller Jack Doohans kontrakt så sägs det att det är över 6 race. Flavio Briatore, som är rådgivare åt teamet, alltså inte teamchef som han tidigare var i det stallet när det hette Renault, utan han är rådgivare.
Och fixarfrasse.
Fixarfrasse, ja. Han ligger ju också bakom det faktum att Mercedes kommer att leverera motorer till Alpin framöver. Han garanterar ju bara att det är Pierre Gasly och Jack Doohan som börjar säsongen. Och han kräver ju prestation för att vara kvar i teamet. Det blir rätt mycket rubriker kring detta på olika håll och kanter. Vilket ledde till att teamchef Oliver Oakes var ute och talade om att nej, men vi har ett stöd för Jack Doohan. Han ska minsann inte behöva känna att han inte alls är inte alls är den förare som vi vill ha framöver, utan han menar då att det som är tangentarmén, det måste ju vara du och jag det, har varit lite hårda mot Jack, men att han kommer få en rättvis chans under säsongen. Så att vi får väl helt enkelt se hur det där blir, men det enda jag kan säga det är ju att jag litar ju inte på Flavio Briatore, inte ens i typ 3,5/10.
Nej, men det, jag tycker det är liksom ett jäkla prekärt läge för alla inblandade. Liksom, tänk du ändå äntligen uppnått drömmen och så vet han om på förhand, för det känns inte att han kan bli en nykterfris. Och nykterfris kändes det inte som att han på förhand visste om att hörru du, det blir bara ett par race, sen kommer vi slita ut dig ur den där stolen, för att du är inte vårt långsiktiga, liksom, vi siktar inte på dig långsiktigt. Det är en jäkla sjuk press att lägga på en rookie, en ny förare, och inte då i vad som har varit det absolut sämsta teamet, om man får säga så.
Nej, men så är det ju absolut, men alltså Formel 1 är press. Formel 1 är en sjuk stor press hela tiden, och att jobba i ett team med Flavio Briatore, det betyder ju inte att du har lugn och ro. Du behöver inte gå längre än att fråga Max Verstappens pappa om det, för att han körde ju som teamkollega, han var delad teamkollega till Michael Schumacher. Vi kan ju också fråga Johnny Herbert om det. Alltså, Flavio Briatore är nog en av de största hajarna som finns i Formel 1s sjö. Så att jag tror ju definitivt att han har ett syfte med det han säger. Och sen att lägga en sjuk press, ja det är väl en sjuk press, men alltså helt ärligt, han kör liksom inte radiobilarna på Gröna Lund. Det handlar om Formel 1.
Vem tror du kommer sitta i alpinbilen den 4 maj i Miami i det sjunde racet för säsongen?
Franco Colapinto.
Jag tystnar en stund där, för jag tänker då, okej. För det är liksom min känsla också.
Men det behöver ju å andra sidan inte betyda att han kör för resten av hela säsongen. Men jag tänker Miami, USA, Sydamerika, Argentina, marknadsenheter. Det är kraftiga ekonomiska intressen i det här. Det kan också vara så att man börjar med en förare och sen byter man. Och sen får någon annan chansen igen, om man nu inte gör bort sig totalt. För det finns ju ingenting som säger att man ska köra varje race. Vi vet inte hur de här kontrakten ser ut, vi bara spekulerar. Men, och när det gäller just Flavio Briatore så känner jag att det finns liksom inga gränser. Alltså det är mannen bakom Crashgate, han har inga gränser.
Nej, men det är någonting som ändå liksom gnager lite, att ett, det är konstigt att ta in en ny förare då, en rookie som man sådär, ja men här är våra nya förare för den här säsongen, och sen visar det sig, ja men han får bara 6 race för vi vill ändå satsa på Colapinto, summa summarum, jag säger inte att det är de tankarna, men liksom om man läser mellan raderna så är det ju i princip det som sker. Varför man då gör så känns ju dumt, men ser man det på andra perspektivet, Colapinto, varför satsar man då inte på Colapinto direkt?
Ja, men man kanske har ett kontrakt med Doan. Var går premiären någonstans? Den går i Australien, det är Doans hemland. Alltså, det är så många bitar i det här, och det är så himla mycket ekonomi och politik, så att det går inte att vara logisk, Filip. Har du inte lärt dig det?
Jo, det har jag lärt mig. Och jag kom också på att jag sa till och med fel nu, för att i F1-kalender så räknade jag ju med testerna i Bahrain, eftersom att då är Australien första racet den här säsongen, Kina andra, Japan tredje, Bahrain fjärde, Saudiarabien femte, Miami är sjätte. Så jag korrigerar min fråga. Så att både du och jag får rätt, för att om jag ställer frågan, vem tror du sitter i förarstolen den 4 maj i Miami, så gissar jag på att ditt svar blir Jack Doohan. Men korrigerar jag till 18 maj på Imola, vem tror du sitter där? Och då blir ditt svar Franco Colapinto.
Nej, för då blir det faktiskt inte, då är det faktiskt inte lika givet, tycker jag, för att...
Men du, vänta, jag bara så att du är med på vad du fattar vad jag menar. Jag sa alltså fel förut när jag bara frågade vem tror du kör i Miami, och då var det sjätte race på säsongen, och då svarade du Colapinto. Men nu ändrar du dig.
Ja, därför att jag tror att vi vet ju inte hur det ser ut, men jag tror att de marknadsmässiga intressena är större för att ha Colapinto i Miami än på Imola.
Jaha, oj, du tänker till och med så.
Så tänker jag, för så tror jag att Flavio Briatore tänker.
Men vadå? Men kontraktet är över 6 racer.
Om det nu är det, Filip, har du sett kontraktet?
Ja. Nej, det vill man, någon jäkel måste man ju kunna lita på någon gång.
Nej, det är Formel 1. Du kan inte lita på någon jäkel överhuvudtaget.
Så trots att det pratas om då att, eller till och med kanske är bekräftat vid det här laget, att det är 6 race som kontraktet sträcker sig över, så kanske de bara hoppar över ändå. Låter Colapinto hoppa in en gång, och så måste man då köra Jack Doohan någon gång under säsongen för att fullfölja kontraktet, eller så betalar man ut megasummer till honom. Jag kanske är lite för låst vid mina MMA-kunskaper, där jag vet att man kan hålla fighters inom UFC för att de har ett 4-fight contract, och därför ser vi aldrig med Conor McGregor fightas i någon annan sport eller organisation, för att han har fortfarande så många fighter kvar på sitt kontrakt med UFC, därför kan de bestämma att aldrig släppa honom. Men annat är i Formel 1.
Ja, men det är ju det. Och det enda jag sagt 1000 gånger, alltså vi vet inte hur det här kontraktet ser ut. Det enda som man officiellt har sagt är att de garanterar att säsongen startar med Pierre Gasly och Jack Doohan. Vad som händer sen, när du ställer frågan, när jag uppfattade det som att det var race 7 är i Miami, så känner jag, ja, perfekt att göra ett byte just till Miami, eftersom du har de sydamerikanska intressena där. Om vi då går vidare och säger att det är på Imola istället, då är det inte för mig lika självklart att Flavio Briatore tänker på det sättet. Utan då får man nog, då förändras förutsättningar, så du måste lära dig att räkna helt enkelt.
Okej, jag ska ge dig ett scenario. Låt säga att första racet i Australien, andra racet i Brasilien, tredje racet i Nya Zeeland, fjärde racet i Chile, femte racet i Indonesien. Vilken förare sitter i vilken bil om det skulle vara en verklig säsong? Och vi har Jack Doohan och Colapinto att laborera med. Är det varannat race då?
Det hade nog inte varit omöjligt. Det tror jag faktiskt Flavio Briatore hade gillat. Fatta hur mycket pengar han hade kunnat dra ut av lokala sponsorer.
Vet du, jag hade också älskat det om det var så. Och framförallt det här hypocritical sättet som de snackar om sina flygningar. För det hade varit en jäkla F1-kalender rent logistiskt att göra med de racen som jag nu sa. Varannat Sydamerika, varannat Oceanien.
Ja, det är bra för hållbarheten.
Du sa namnet Johnny Herbert förut, Anna, när du gjorde någon slags liknelse med någonting. Fråga Max Verstappens pappa, fråga Johnny Herbert.
Som då... båda har haft Flavio Briatore som teamchef.
Ja, exakt, för att knyta ihop säcken. Men jag har sett Johnny Herberts namn fladdra förbi i dagarna, i veckorna.
Ja, men det förstår jag att du har gjort, för han har ju varit FIA-domare, och det har ju han varit ganska länge. Egentligen, ja, i mer än 10 år har han varit det, och han har under den här tiden även varit expert hos brittiska Sky. Och inför årets säsong så pratade man om att han skulle fortsätta som FIA-domare även under 2025, men för någon vecka sedan så kom ett besked från FIA där det står att vi med beklagande meddelar vi att Johnny Herbert inte längre kommer att inneha rollen som FIAs första steward. Respekten är stor och han bidrog med ovärderlig erfarenhet och expertis i sin roll. Han har alltså haft rollen att se över olyckor och utdela bestraffningar. Och då anledningen till detta är att FIA anser att hans uppgifter som steward och roll som mediekommentator inte går att kombinera. Och beslutet fattas enligt FIA i samförstånd efter samtal. Och Herbert har inte jobbat för Sky sedan 2022, men han har fortfarande ibland låtit sig intervjuas. Och han har själv sagt då att jag är Johnny Herbert steward professionell under en tävlingshelg, men jag är Johnny Herbert experten vid andra tillfällen som uttrycker sin åsikt. Så jag är två personer, lite beroende på vilket jobb jag har. Men nu mera så godkänner inte FIA den. Jag vet inte om det har att göra med att han kritiserade Max Verstappen i fjol, vilket Verstappens pappa Jos reagerade ganska starkt på, att en FIA-domare går ut på sin lediga tid och kritiserar hans son. FIA har ju dragit åt både det ena och det andra under den här vintern, även svordomar och så vidare. Så att
det vi ska är väl ta till svordomarna. Apropå just då domare, FIA, Jos och Max Verstappen. Men vi ska stanna kvar lite här. Det är ju så här, va? Det är ju såklart, jag håller med, det är jättekonstigt att vara FIA-domare ena helgen och sen sitta och kritisera kanske beslut eller kanske manövrar eller sätt som folk beter sig på banan nästa helg. Och det är svårt att separera dem. Men är då Johnny Herbert då roll som FIA steward? Är det ett av de här jobben som då vi har pratat om tidigare, ett av de här jobben som är oavlönat, där man faktiskt jobbar ideellt?
Det är likadan roll som Lars Österlind hade, som vi pratade med för något år sedan under en hel timme. Och han berättade ju att de hade ju ingen lön, utan de får egentligen uppehället betalt under en tävlingshelg.
Och då tycker jag det blir extra problematiskt när de förväntas vara bara snälla, hyggliga personer som hjälper till. Då är man nästan en privatperson.
Ja, men det på något är, sätt. Ja, men det är ju ett... Man har ju haft problem inom Formel 1 och FIA med den här domarbiten ända sedan 2021 egentligen, med tävlingsledare och domare, där man har haft väldigt olika bedömningsnivåer. Och det där tror jag inte är någonting som enkom gäller Formel 1, utan det är många idrotter där man har problem med att hitta domare som får så pass mycket betalt att de inte behöver jobba heltid med ett civilt yrke vid sidan av, och då har tid nog att förbereda sig för det jobbet de ska göra. För inom alla idrotter så finns det ju alltid de idrottsmän, fotbollsspelare exempelvis, som filmar, handbollsspelare som filmar, hockeyspelare som filmar. Bara ett exempel. Där kanske man behöver kolla lite innan på de här spelarna, så man vet ungefär vilka spelare jag ska döma idag och hur hanterar de olika situationer, så jag är förberedd för det som kan dyka upp. Vilket kan vara svårt om man ska jobba 40-50 timmar i veckan, lite beroende på vilket land man kommer ifrån, vid sidan av det. Och samma sak gäller naturligtvis en F1-domare. Alltså, ska du jobba fullt vid sidan av, även om man kanske tjänade pengar på att köra racerbil på 90-talet, så tjänade man ju inte i närheten av de pengarna som man gör idag. Och hur ska man då kunna förtjäna sitt uppehälle?
Det är ju helt sjukt när vi nu sitter och pratar om det. Det är ju helt sjukt att det är en sån stor sport och det är så mycket pengar i omlopp, att man då inte bara så här lokaliserar, okej, vilka är de bästa domarna som finns i hela världen? Vi vill ha de absolut bästa domarna. Så sluta med alla dina andra grejer. Så nu kan du börja jobba heltid med det här, för vi vill att vår besluten ska bli så bra som möjliga. Det finns trots allt pengar att ta ifrån när det kommer till Formel 1. Det är ju otroligt så här att det inte kan göras. Att det fortfarande ska vara då folk som i praktiken skulle kunna jobba på bygget eller nere på varvet måndag till fredag, och sen när det väl är dags sätter man sig på ett flyg till Singapore och gratis ska döma ett Formel 1-lopp medan man gjort andra grejer i veckan. Det är ju otroligt.
Jag skriver under på det.
Helt sjukt till och med kan du skriva under på.
Helt sjukt kan jag skriva under på. Nej, men det är en märklig... Nu vet jag ju inte att det exakt är fortfarande så som det är. Att det är helt oavlönat och man får uppehälle betalt. Men så var det, så berättade Lars för oss, att det var under den tiden som han var domare, vilket inte var allt för länge sedan. Och man behöver ju faktiskt ha domare som har koll. Som vet vad de gör och som har känsla för det. Och då kan det väl vara lämpligt att se till att de kan fokusera på sitt jobb. Och att det inte bara är ett hedersuppdrag. Det är inte som att vifta flaggan liksom.
Nej, och det sjuka är att det är nästan typ så att man skulle kunna tro att de får betalt som viftar flaggan, för att F1 vill ha in sådana influerande personer bakom på den trappan liksom. Och kanske inte då domarna som gör faktiskt ett mer gediget och viktigt jobb än någon gammal artist som jobbar på Singapore Airlines för att vifta flaggan. Till exempel, va? När vi ändå är inne på domarna, Anna, så nämnde du svordomarna. Och svordomarna som är... Det liksom var ingen engångsföreteelse det här med Max Verstappen behövde spela schack med gamla tanter och åka till Rwanda och hjälpa folk och köra go-kart och så vidare. Utan de verkar back down på det här. Att double up på beslutet att ni ska inte svära i vårat hus, för inom religionen Formel 1, där ska man vårda sitt språk.
Ja, man ska inte... Den generella användningen av språk, skriftligt eller muntligt, gester och eller tecken som är stötande, kränkande, grova, ohyfsade eller kan uppfattas som sådana. Definitionen av felbeteende omfattar även fysiska angrepp, armbågar, sparkar och slag samt anstiftan till något av ovan nämnda beteenden. Smaka på den, du!
Och då ska någon oavlönad person sitta och ta de besluten ifall det är så att en förare har uttryckt sig i inte enighet med de där stadgarna som då är skrivna på det där pappret som du precis läste upp. Det här är ju då alltså... man ska inte ta det så långt och börja babbla om yttrandefrihet hit och dit och så vidare. Men det är ju patetiskt det som håller på att hända här.
Alltså det gäller ju inte bara Formel 1, utan det gäller ju även andra FIA-organiserade mästerskap. Och det ligger en grundbestraffning på 115 000 kronor. Men sen kan den då multipliceras beroende på vilken serie man tillhör. Och i Formel 1 så multipliceras den med 4, vilket gör att en svordom kan kosta 460 000 kronor.
Ja, och så åker du på raksträckan i Saudi, och sen så närmar du slutet och så kommer Lance Stroll bakom dig och så kör han in i ditt bakdäck och du smäller in och kraschar i 250 km i timmen, och sen så är du ändå okej och så ropar du över radion "What the fuck is he doing?" Och helt plötsligt ska du sätta dig och då spela koron med gamla pensionärer på ett ålderdomshem i Säffle. Det kan vara så det är.
Ja, men grejen är att om du gör det en gång till sen på Monza, när Stroll kommer andra gången, så får du betala en miljon och bli avstängd i en månad.
Mm. Det är ju kanon. Bra, Bensolajem. Vilken jävla mästare du är i samtid. Det här är ju helt otroligt, och det måste ju vara så att det här kan de inte följa. Det är omöjligt. Alltså, det kommer ju sluta med att Verstappen vägrar. Hade det varit under Günther Steiners tid, då hade ju han suttit i fängelse om det hade liksom multiplicerats. Han hade ju suttit livstid inbommad någonstans med varken bröd eller vatten.
Ja, alltså det, jag vet inte riktigt hur de ska hantera det här. Förarorganisationen med George Russell i spetsen gick ut och kritiserade det ganska grovt eller ganska kraftigt redan i höstas. Och det känns som att även om FIA i det här läget säger att sista ordet är sagt, så är nog inte riktigt sista ordet sagt. För att det här gäller då även allmänna politiska, religiösa och personliga uttalanden eller kommentarer som särskilt bryter mot den allmänna principen om neutralitet, om de inte har godkänts i förväg. Och om så inte i fallet måste förarna även be om ursäkt för sina uttalanden och ta tillbaks dem.
Det är nästan så att jag vill lägga ner den här podden och starta IndyCar-podd fram tills det här beslutet är reviderat och validerat och annullerat och i alla fall makulerat. Vad finns det mer för ord man kan göra? Alltså, lägg ner skiten alltså. Vad fan håller ni på med?
Det känns som att det finns en del övrigt att önska.
Ja, så är det i alla fall. Otroligt patetiskt. Och ja, ni vet ju om att det kanske ibland slinker ut en och annan groda och från min käft här att det blir en och annan svordom. Men ni vet ju att jag säger det gärna rakryggat och ibland gör jag det för att provocera när vi pratar om det på såna här saker. Och det är klart att jag inte sitter och förespråkar att varannat ord som kommer ut ur förarnas mun ska vara en svordom. Men vi pratar om några av världens bästa idrottsmän i en av världens farligaste sporter med liksom några av de största summorna i idrottsvärlden som det handlar om. Det är ju klart att tävlingsmänniskor ska passionerat få uttrycka sig hur fan man vill. Apropå svordomar, det är inte jättemycket nyheter kring Max Verstappen, men det har ändå varit ett rykte som jag gärna vill bara plocka upp och som jag förväntar mig att du slår hål på, Anna. Newey har ju liksom börjat synas i lite sköldpaddsgrönt Aston Martin. Det har varit lite rykten om att då Verstappen skulle på något sätt kunna röra sig i samma våglängd som Adrian Newey, och här och där har det tisslat och tasslats om en swap mellan Alonso och Verstappen.
Swap mellan Alonso och Verstappen? Ja. Alltså det vi vet är ju att Aston Martin har väldigt mycket pengar. De har gjort en enorm utbyggnad av sin fabrik de senaste åren. Lawrence Stroll lägger in extremt mycket pengar, vilket han också bevisade när Adrian Newey klev in i det teamet. Vi har ett nytt regelverk som ska igång 2026. Det man fruktar eller är lite rädd för är att det återigen ska bli en regeländring där motorerna får en väldigt stor betydelse. Red Bull misslyckades ju med den fullständigt 2014. Då hade man också dominerat 4 säsonger innan dess med Sebastian Vettel. Så att någonstans känns det väl som att Verstappen, ja, Aston Martin är väldigt intresserade av Max Verstappen. Lawrence Stroll måste göra någonting för att ta nästa steg. Absolut, så är det bara. Är Max Verstappen intresserad? Det vet vi inte riktigt. Jag tror att det beror väldigt mycket på hur mycket folk som Red Bull tappar. Jag skulle kunna tänka mig att Christian Horner har lite hett om öronen just nu för att få ihop sin satsning, inte bara på 2025 utan på 2026 och framöver. Så att vad jag säger om swap, det låter som ett rykte, men ligger någonting i det? Säkerligen.
Det är ändå roligt då man pratar Lawrence Stroll och så Verstappen och att det finns jättemycket pengar i Aston Martin, att man då så här, ja, då blir det Max Verstappen och Lance Stroll då. Inte så här, vi satsar och kör på Max Verstappen och Alonso. Utan Stroll är ju cementerad i det där sätet.
Alltså, jag tror inte att han är så cementerad som vad vi tror. För fortsätter han så och misslyckas på det sättet som han har gjort, så någonstans måste tålamodet tryta. Och om inte annat så kanske han får besked av sin pappa om att han kanske själv ska säga att det räcker.
Ja, det är i alla fall intressant. Och den där anläggningen, det har ju kommit upp bilder på före och efter. De har gjort den där megasatsningen som du pratar om, och det är klart och tydligt på radarbilder hur det såg ut innan och hur det ser ut nu på Aston Martins. Det är liksom så här, inte en dubbling av verksamhet, utan det är väl en gånger pi-dubbling av verksamheten.
Typ. Gånger pi, det var ett bra uttryck.
Tack. Jag ska göra en liten gallup i Kanada. Jag ska ta och testa lite folk och fråga, se vad de tycker om Lance Stroll när vi ändå är här vid hemmabanan och så vidare. Apropå banor, lite nyheter om första racet under säsongen. En liten ombyggd del av banan i Melbourne.
Kurva 6 där Russell kraschade, den ska göras om.
Där Russell kraschade och la sig på sniskan.
Sniskan är ett bra ord.
på tvären och på, ja, det var sniskan ju.
Den ska
göras om, hur?
Ja, men man har bestämt sig för att man ska anpassa, vad ska vi säga på svenska, kantstenarna eller curbsen i utgången av den här kurvan för att den inte ska bli så hård och man, så att man inte behöver accelerera lika kraftigt som man har gjort tidigare där. Och det är, har man diskuterat sig fram till med hjälp av FIA.
Mm, så ni som kör lite simulator och sådär, ni kan ju vänta på nästa uppdatering för den kurvan kommer då anpassas, så kan ni få uppleva och känna på det själva. Vi ska avsluta med två stycken, vad kallar man det då? Fashion-relaterade nyheter. Vi har uppskrivit tre märken av någon slags lyxkvalitetsklass. Märkena som är inblandade här är Louis Vuitton, Rolex och Tag. Tycker du om det tyska uttalet?
Ja, det var fantastiskt tjusigt. Nej, men det är ju så här att man har ju bytt huvudsponsor. Rolex på väg ut, så har man gått tillsammans med ett företag då som hanterar både Tag Heuer och Louis Vuitton. Och Louis Vuitton blir alltså huvudsponsor för premiären. Så det lär väl bli många såna här tjusiga väskor som är extremt stöldbegärliga. Och sen så på armarna på förarna lär vi väl se de här klockorna då, som är ungefär lika stöldbegärliga.
Ja, det är inte säkert att just på deras armar, utan, för där har de sina egna. Det är Richard Mille i Ferrari, och så har någon Puma. Men däremot, Rolex har ju varit från 2013 till 2024, så har ju de varit exklusiva och sådär. Men nu kommer det ändras till Tag Heuer. Ja. Och det ska vara ungefär värt 150 miljoner dollar per år från då klockföretaget. Pengar in som kanske kan lägga, man kan väl ta en 0,2% av det där och lägga på löner till domare från den här nya dealen med klockorna. Det betyder att det kommer alltså inte vara det här ikoniska då för många som har följt Formel 1 då i 15 års tid, nedräkningen på en Rolex-klocka, utan det kommer vara Tag Heuer där istället. Tag Heuer.
Klocka som klocka. Jag är extremt sugen nu på att räkna ner fram till den 18 februari när vi ska se på de här nya liveriesna, alltså hur färgerna och så som ska presenteras i London på O2. Och sen veckan efter där så kommer det vara flera bilpresentationer, även om faktiskt Red Bull har valt att inte ha någon presentation i år. Och så testerna som börjar den 26.
Exakt, och då är det ju så här va, att i och med att de här bilarna presenteras den 18, då sitter jag i luften på väg hem från Kanada, vilket gör att den 19 kommer vi faktiskt inte prata om det som händer den 18, utan det kommer komma samlat nästa vecka, för att vi vet ju, du har ju sagt det tidigare, att även fast de har den här showen eller vad det nu är på O2 Arena, så kommer det inte vara de riktiga bilarna, utan det kommer komma sen. För att det kommer ju bara vara så här, okej, vi har de här färgerna på våran bil och här sitter reklamen, typ. Utan det kommer vi då ge er den 26 när testerna drar igång. Och sen efter det, så, alltså nu sitter vi och pratar liksom om säsongstarten i princip. Vi närmar oss, Anna, men vi är inte riktigt där än. Och därför behöver vi inte göra det mer högtidligt än så, utan vi säger tack och hej för den här veckan.
Tack och hej.
It's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
It's so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else before in the rain? I think it's sweat from inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.